30 minuter på oss, Jim, och förklara fan är facket liksom, eller varför har man det? Löser vi det?
Vi får se till att lösa det helt enkelt.
Något lite grundligt i alla fall. Det största problemet skulle jag ju säga är så här, att alla som vet vad facket gör, och då menar jag brett, alltså vad de verkligen gör, och det är inte alla förtroendevalda som har koll på det heller, allt man gör liksom, eller allt som vi gör tillsammans kan man snarare säga. Alla de är ju med i facket. Men har man inte koll på allt detta, då kan jag förstå att man tycker mycket är skit och kass och sådär. Så 30 minuter ska vi försöka reda ut, och då kommer vi bara hinna skrapa på ytan på det här jätteisberget. Vi kör igång.
Vi kör igång.
Varmt välkomna till Fuck You Podcast specialavsnitt som görs i samarbete med LO och ABF.
Ja, alltså Fuck You Podcast med A.
Precis.
Vi är lite göteborgare vi nämligen. Vilka är vi?
Jag heter Sebastian Borsén och är montör och klubbordförande.
Mitt namn är Jim Tellefsdal och jag är lastbilsplåtslagare och klubbordförande.
Och jag heter Isak Ekblom och är bilplåtslagare och klubbordförande. Och vi är ju alla tre IF Metallare, men driver Sveriges mest lyssnade tvärfackliga podcast.
Men om vi börjar med den här stora frågan, svenska modellen. Alla hör talas om svenska modellen. Alla någonstans bara, oh, det är svenska modellen som gäller i Sverige. Väldigt få kan förklara vad det egentligen är. Men om vi tar och börjar med den här liksom, kanske yttersta frågan, varför man går till jobbet. Lön. Vad är den lägsta lönen man får ha i Sverige enligt lag?
Du hörde att jag var helt tyst här, för det är ju precis det. Det är ju ingenting. Det är
precis.
Inte någonting.
Noll. Noll jävla kronor. Så kollar man sån här någon dokumentär och blir arg att det har kommit bärplockare hit från ett annat land, och så jobbar de och plockar bär hela sommaren, så de inte ens råd att flyga hem till sitt hemland, och så säger, åh, det är kriminella arbetsgivare. Nej. Finns det inte ett kollektivavtal? Oreglerat. Det handlar om vad man har kommit överens om. Och är det noll man har kommit överens om, då är det noll. Så där börjar den svenska modellen någonstans. Där har vi kanske första svaret, varför behövs facket? Kollektivavtal. Och var nu inte oroliga, vi ska lite djupare gå in på vad den svenska modellen faktiskt innebär. Men det här är liksom en grundläggande bit. Det finns rätt mycket saker som inte är reglerat i Sverige kring vad som ska gälla på arbetsmarknaden. Vi har några fåtal regler att man ska ha, ja, i princip 25 semesterdagar per år om man är anställd.
Ja, minst 25 semesterdagar per år.
Och man ska jobba 175 timmar i snitt i månaden. Och till viss del är nattarbete delvis förbjudet. Man har rätt till lite veckovila. Men det är ju inte så extremt mycket mer saker än så som är reglerat. Föräldraledighet. Studieledighet. Men det är liksom, där tar det stopp. Många tror att alla de här lagar om OB-tillägg. Finns det någon OB-tillägg i lagen, Jim?
Jag har aldrig sett någonting i lagen om det.
Nej, det är som jag brukar säga. Det är ett jävla påhitt.
Det är precis vad det är.
Och vi kommer vara lite så kanske nu. Nu får ni tänka, det finns givetvis kanske en djupare tanke än det vi slänger ut oss nu. Men i grund och botten, det är någon som bara har sagt att nej, men vänta lite nu. Jobba en kväll. Det är obekvämt. Fan, det är väl mer lön. Bara hittat på. OB-tillägg vill jag ha. Och någon gång någonstans, vad är OB-tillägg? Vad är det? Obekväm arbetstid. Det finns ingen obekväm arbetstid. All arbetstid är obekväm. Ja, men det är, ska bara extra betalt ska jag ha för de här tiderna. Vad ska mer? Vadå mer? Du har redan lön. Ja, men du ska ännu mer. Och sen kommer chefen och säger, vi hinner inte med allt det, ni får stanna kvar några timmar. Ja, vad står det i lagen? Har man rätt till övertidsersättning för man jobbar extra?
Jag har aldrig sett någonting i lagen om att det finns övertid.
Utan någon gång har någon bara hittat på att då ska jag ha mer betalt. Nej, men du har din månadslön på 26 000. Varför ska jag jobba övertid? Ska jag ha mer betalt? Nej, men det ingår väl övertid? Och handen på hjärtat, så ser det faktiskt ut för många i Sverige. Vissa tjänstemannaavtal, chefer, är man vd så definitivt är det oreglerad arbetstid. Du jobbar när du behöver jobba. Men helt plötsligt har bara ett gäng människor bestämt. Övertidsersättning ska jag. Och bara hittat på någonting. Det här är en del av svenska modellen. Vi som arbetar, vi hittar på vad vi ska ha. Och så förhandlar vi om det med arbetsgivaren. Och vi skulle kunna hitta på vad fan som helst. Nu är det lite molnigt här där vi sitter i studion. Varför inte molntillägg? Du ska extra betalt om jag jobbar när det är moln. Det är egentligen lika ologiskt som att du ska ha obekväm arbetstid.
Ja, för det finns ingen lag om det heller.
Nej, och det är inte så att det är någon grundförutsättning att när människan liksom sådär, om man nu vill tro på från apan till människa eller från att Gud skapar människan, att man bara såhär, och så stod det hugget i sten att såhär, och jobbar man söndagar ska man ha extra i lön. Nej, det är någonting som man bara i ganska modern tid av, det vill vi ha. Och det ska vara papper på det. Och det ska stå i ett kollektivavtal. Och i Sverige har vi valt att det här ska stå i avtalen, så att det här är ju enormt stor skillnad från bransch till bransch. Vi har till och med i det avtalet jag och Jim jobbar för, så vi till med någonting som heter, vi får ersättning för att vi tvättar våra kläder. Arbetskläder då givetvis. Men någon gång har någon liksom så här sagt att ska jag tvätta min arbetskläder ska jag extra betalt. Det kanske vissa säger, men det är väl en förutsättning om du ska jobba att du har rena kläder. Men inte för mig. Då kommer jag hit och luktar illa då. Det är kanske inte därifrån det kommer, va? Utan det kanske snarare har att göra med att vi har mycket farliga kemikalier. Det är inte bara att ta hem och tvätta det. Definitivt inte ihop med andra kläder. Utan då ska man boka egna tvätttider och köra en tom maskin emellan så att man inte kör runt de här kemikalierna till sina barns kläder eller sin sambos kläder eller till andras kläder. Det är riktigt farligt. Så att vi kan i branschen hitta på vad fan som helst att skriva in de här avtalen. Så jag tycker man ska ta sitt kollektivavtal man har och så slår man upp innehållsförteckningen, för det brukar det finnas ju. Så kan man ju bara titta, vad är det vi har hittat på vårt avtalsområde? För oss handlar det om, vad har nya medlemmar rätt till? När ska andra avtal gälla? Vad finns det för anställningsformer? Och det, i vårat fall så ska det vara bättre än lagen i många fall. Du kan inte vara provanställd hur länge som helst. Det kan inte vi tolerera i våran bransch. Jag brukar ibland säga det till företaget. Har du som chef inte sett om den här personen duger på 6 månader eller inte? Vad gör du som chef här då liksom? Då har vi ett annat bekymmer, va? Så att, alltså vi kan hitta på hur mycket som helst. Här i våran bransch tycker vi att på 6 månader då ska du definitivt ha sett om någon duger eller inte. Du ska inte kunna köra längre än så. Vi har förstärkt företrädesrätt. Du ska inte kunna göra det om anställda och sen ta in bemanningsanställda för lägre löner. Deltidspension. Det är någonting vi bara hittat på. Finns inte i lagen. Står ingenstans att du har rätt att gå i deltidspension. Men det har vi sagt, i våran bransch kan vi det. Vi behöver kunna gå tidigare. Vi vill också in extra pengar för det. Vi vill ha en deltidspension varje månad. Och så ska vi ha något som heter tjänstepension. För det finns väl inte heller någon lag.
Jag har inte heller sett det i någon lag, nej.
Nej, tänk att någon bara hittat på det. Du, jag ska ha tjänstepension också. Den bara, men du har ju pension. Ja, fast tjänstepension vill jag ha. Ja, vad är det då? Jag får utföra en tjänst. Ja, men du får ju pension genom liksom arbetsgivaravgiften och så. Ja, men tjänstepension också. Och så har man förhandlat om detta och det har kommit in i avtalet. Vi har regler kring när man får jobba. Och så är det 07.12. Det är det tidigaste man får börja jobba på morgonen. Till 18.00. Ingen annan arbetstid finns i avtalet mer eller mindre. Förutom lite smundantagsregler, va? Men däremot om företaget säger så att ja, men vi vill att ni börjar 7, vill vi kunna öppna er verkstad. Då sätter vi oss ner vid förhandlingsbordet och så löser vi någonting tillsammans. Men då kan det innebära lite mer i lön. Det kan innebära att jag vill ha lite mer kompledighet. Jag vill ha bättre ledighet vid jul och nyår. Alltså, vi har möjligheten att sitta ner och komma överens. Om något kan man väl säga att det är flexibilitet på arbetsmarknaden. För det brukar man ofta höra som ett argument att ja, det är inte tillräckligt flexibelt med ett kollektivavtal.
Nej, men jämför det då med att ha en lag som ska gälla alla.
Ja, så här ska det se ut på alla företag i hela Sverige. Det ska leva upp till detta.
Mm.
I Sverige har vi istället våra avtal som skiljer sig från bransch till bransch. Och dessutom, som i vårat kollektivavtal, nästan varenda punkt, kan vi förhandla om lokalt så länge vi tillsammans, vi som arbetar på den här arbetsplatsen, är överens med arbetsgivaren. Och det kan skilja från förbund till förbund och från avtal till avtal. Vi har en mängd olika former av hur lön ska betalas ut. För inte någonstans i lagen står det väl att lön ska betalas ut en gång i månaden, den 25.
Det finns inte det heller.
Kompledighet. På vårt avtalsområde, jag tror så att har man jobbat i 20 år eller 21 år, då har man fått ett helt år ledigt på betald arbetstid.
Ja, och den känner man ju tydligen med, det där känns det för oss ibland att den är påhittad, för den är så ny, den är bara 30 år gammal, kompledigheten. Innan hade vi inte det överhuvudtaget.
Nej, och det, återigen, det är bara som så att de som jobbar har satt ihop sig, det handlar om egentligen kartellbildning. Och så har man sagt att men, ska vi jobba så vill vi ha in, i vårat fall då, 82 minuter varje vecka i komptid. Punkt slut. Så bara punkt slut, det ska förhandlas också givetvis, man ska vara överens med arbetsgivaren. Och det är också i det här avtalet som vi hittar de lägsta lönerna för våran bransch. Vi har extremt låga lägsta löner i vårat avtal. Det skiljer jättemycket mot stora industriers avtal, teknikavtalet som heter de större IF Metall exempelvis. Där skiljer det jättemycket. Och det beror också på vilka frågor har varit viktiga inom vilka branscher. vi två kommer från en bransch där det är svårt att hitta folk. Så man har ganska bra förhandlingsläge som person när man tar ett jobb. Det är väldigt få personer som går på avtalets minimum. Jag tror våra snittlöner ligger på 10 000 i branschen över avtalets lägstalöner ungefär. Så att det är ganska mycket mer som folk tjänar i snitt. Och då har inte det varit en viktig fråga att driva. Däremot, som vi pratade om innan, vi har bara dagtidsarbete. Det har varit en viktig fråga för oss. Det här är ju extremt flexibelt att branscherna kan utifrån sina behov och vad som behövs där kan man på någonstans komma överens om vad ska gälla här. Sen har vi 15 paragrafer till med 7, 8, 9 moment inunder med olika regler och sådär. Vi hoppar dem nu, men det är lite, så sparar vi lite på det goda. Och så tittar ni era egna avtal. Vad finns det i dem? Så ser ni vad man bara har hittat på.
Ja, och det viktiga är ju att det är en partsmodell. Alltså, på arbetsmarknaden pratar man inte i facket och arbetsgivaren. På bostadsmarknaden, ja, men då är det hyresgästföreningen ihop med ägarna av fastigheterna. Det finns grupper på Arbetsmiljöverket där det är, ja, men då är det fack, någon arbetsmiljöansvarig som sitter och pratar om frågor. Och så är det någon från arbetsgivarsidan. Så vi kommer överens om saker. Det är det som är hela den svenska modellen. Det är att vi diskuterar det, förhandlar fram någonting som vi båda vill ha, som passar för båda. Och så är det det som, ja, i vissa fall då kanske till och med blir lag. Det är i alla fall det som gäller på marknaden.
Sen kan man ju fråga sig, varför skriver då företagen på de här, alla de här kraven som vi ställer tillsammans? För att de kommer ju likadant varje år som man ska förhandla om kollektivavtalet. Eller varannat, eller var tredje, eller vad man nu har förhandlat in. För det är också någonting vi beslutar om tillsammans, hur länge ska det gälla. Så ställer de sina krav. Nu vill vi införa det här och det här och det här och det här om ni ska få jobba i våran bransch. Företagen har sin kartellbildning via exempelvis Svenskt Näringsliv. De flesta företagen i Sverige anslutna till på ett eller annat sätt. Och där gör de, precis som sin lilla fackförening skulle vi kalla det, ställer de sina krav gemensamt mot alla som arbetar och lönebildar emot oss. Så det blir ju lite som en egentligen ofrivillig motpart. Vi måste någonstans engagera oss tillsammans för att ställa krav, annars skulle man bli så jävla överkörd. Och det finns ju bara en enda sak som vi egentligen har att erbjuda företagen.
Ja, och det är fredsplikt.
Och vad är fredsplikten för något?
Det är ju att vi lovar företagen att vi inte kommer att gå ut i strejk. Vi kommer att arbeta under hela tiden det här kollektivavtalet gäller.
Och det är därför företaget till slut signerar ett kollektivavtal. Och ibland hör man frågan, men det blir ju aldrig strejk. Nej, men vi har fan fått igenom hela avtalet med alla de krav som vi har ställt. Och det kan vara så att man som medlem kanske borde skicka in lite mer motioner till sina fackförbund. För i princip i alla fackförbund skulle jag säga, nu kan inte jag allas, men inom LO-kollektivet i alla fall, så har alla medlemmar rätt att skriva motioner. Det här vill jag att mitt fackförbund ska göra. Och lämna in det oavsett vad ens klubb säger eller en sektion eller vad det nu kan vara det heter där man jobbar. Lämna in till sitt förbund. Och så tas det upp och så beslutar man tillsammans med alla andra som arbetar inom sitt förbund. Ska vi göra detta eller inte? Och de kraven vi ställer tillsammans, de ska upp i förhandlingsbordet. Har vi fått igenom det? Men varför ska vi strejka då? Då har vi fått igenom våra krav.
Nej, det finns ju verkligen ingen anledning att strejka. Ja.
Tills nästa gång, det är dags, ja, igen. Och så blir det krig igen och så håller det på. Och det är då man brukar gå ut och hota med det här strejkvapnet.
Ja, och ibland är det ju inte som så att du kan bygga allting på en gång, utan du bygger upp det under flera år. Ja, men vi har ett stort mål här istället. Ja, men det kommer vi inte lösa på en förhandling, utan det kommer vi kanske göra på 4-5 förhandlingar eller på 20 år. Alltså, för det handlar om att förändra hela arbetsmarknaden ibland, och då tar det tid. Och det ska man ha med sig, men allting går att förändra. Det är det som är så fint med våra kollektivavtal, att en enskild medlem kan skicka in, och det är det hela fackföreningsrörelsen alltså jobbar för sen.
Och jämför man ett normalt kollektivavtal med liksom alla de här OB-tillägg, övertidsersättningar, skifttillägg och allt vad man nu kan tänkas ha, det skiljer mycket från bransch till bransch. Men så är det inte ovanligt att man tjänar mellan 60-180 000 extra per år som anställd i de här kollektivavtalen, beroende på lön och vad det är för branscher och hur mycket kvällar och nätter och helger eller dagtid man jobbar eller vad det finns för lönesystem. Och så har vi gjort en sån fantastisk uträkning på vad tjänar våra kollegor som jobbar i våran bransch utan kollektivavtal under ett yrkesliv i pension. Och så har vi jämfört det med vad får de på våran lokala klubb. Och för de som tjänar sämst hos oss så får de 1,5 miljoner mer i pension än vad man får om man jobbar med samma lön på ett företag utan alla de här delarna i kollektivavtalet. Och de som tjänar i toppen hos oss, de kommer att ha 2,8 miljoner kronor mer i pension. Så bara där ser man ju en enormt stor skillnad på vad kollektivavtalen faktiskt gör när du får till de här ersättningarna. För det kan vara så att man står och funderar på två jobb. Oh, jag tjänar 31 000 i månaden på det här stället utan kollektivavtal. Och 29 000 på stället med kollektivavtal. Och så tänker man att det är ju jättebra, de har högre löner än kollektivavtalet. Men när det väl kommer omkring och vi väl tittar på alla ersättningar som finns och pensionsavsättningar och allting, försäkringar, så kan det vara en enormt jäkla stor skillnad. Och ibland hör man det, ja men det är dyrt att vara med i facket. Ja, okej, de som tjänar sämst av oss, de får 1,5 miljoner extra i pension.
Hur mycket betalar de med fackavgiften?
Betalar du det under ditt liv ifrån?
Ja, jag kommer nog inte göra det.
Och det här är utan räntor. Det här är helt utan räntor nu. Har du dessutom lite ränteutveckling på de här pengarna så kan det ju bli betydligt mycket mer än 1,5 miljoner, kan vi ju konstatera.
Men om man jobbar hos er då, så är man inte medlem i facket?
Det blir många irriterade ibland. Nu, hos oss är det som så att i princip varenda en är anställd för att vi informerar och pratar mycket om vad det är vi gör och hur det funkar. Men det är klart att det finns alltid de som kommer in och som inte känner till vad facket är och som inte riktigt förstår syftet med det och tycker att det är mycket. För de säger, men jag får ju det här ändå. Och så är det ju faktiskt med våra stora svenska kollektivavtal, att medbestämmande lagen talar om att kollektivavtalen ska vara normerande verkande, så att alla som arbetar på en arbetsplats ska avtalet gälla för, oavsett medlem eller inte. Och det funkar ju faktiskt bra till den delen att jag kan vara på en arbetsplats. Så länge arbetsgivaren är snäll och inget fel händer, de gör aldrig någon felutbetalning, så glider jag med på räkmacka resten av mitt yrkesliv utan att betala fackavgift. Så länge alla andra betalar den. Sen ser vi ju branscher med väldigt få medlemmar, där avtalet bara blir försämrat, försämrat, försämrat och försämrat, för att det är ingen som engagerar sig. Och man är inte medlem och man tänker att ja, men jag får ju ändå alltid avtalet. Det funkar ju inte att göra så om man inte är medlem, utan det krävs att vi allihopa är tillsammans. Så räcker det ju inte att vi har medlemmar som bara är medlemmar och betalar, utan det måste ju också engagera sig och läsa avtalet. Vi hade ett sånt ärende hos oss på vår arbetsplats, en bra arbetsplats skulle jag säga, där man helt enkelt har missat att betala ut ett helt år deltidspension till alla anställda i ett helt bolag. Och ingen märkte det av de anställda. Och vi stod ändå och sa, gå in och kolla att ni har fått er pension. För vi kan inte se, jag kan ju bara se min egna pension när jag går in och kollar. Och så visade det sig att alla anställda har gått utan det ett helt år. Just deltidspensionen. Så att det var närmare 1 miljon kronor som vi fick ta ut i skadestånd. Och då är det en liten skillnad. För då är det ju simsalabim som så att det här brottet, att man inte har betalt ut de lönebitar man ska. Ja, men det är ju ett brott mot fackförbundet man har tecknat avtal med. Det är inte mot dig som individ. Och då går ju skadeståndet till fackförbundet. Och då är du inte garanterad att få några pengar som icke-medlem. Så att skulle någonting hända, skulle någonting någon gång vara fel, så är du inte garanterad att få någonting. Så där är det en extremt stor skillnad på att vara medlem och inte. Så vi ska dels ha med oss att det funkar ju bara att stå och inte betala så länge alla andra gör det. Och du är heller inte garanterad någonting mer än att ja, arbetsgivaren ska, om de gör korrekt ifrån sig, även betala ut till dig.
Ja, och det är ju jättevanligt att det blir fel. Alltså så här, även om man inte vill göra fel som chef eller arbetsgivare, alltså det händer grejer ändå.
Ja, här bytte man ju system, ett datasystem, och förstod inte att man var tvungen att lägga till det, plus att man tagit in en ny löneadministratör på just det här bolaget. Så jag litar på mitt företag när de säger att det är ett tekniskt fel, vi har missat, vi har gjort fel, vi tar på oss det. Men det blir fortfarande en felaktig utbetalning.
Icke-medlemmarna fick ingenting.
Nej, och där fick vi också räkna ut då räntorna, vad de skulle ha blivit. Det var, för vissa var det 30% ränta på pengarna med. Så det blir väldigt mycket pengar som har stått som man inte, och det fick inga icke-medlemmar ut heller. Så där går man miste om saker och ting i så fall. Nu var det bara ett fåtal personer hos oss.
Men de hade tjänat under hela sin livstid att betala fackavgift istället för att få tillbaka de här pengarna.
Ja, det har de tjänat in med råge. Men det var bara ett litet sånt exempel. Jag brukar visa en bild, och det är lite dåligt att göra i poddformat, på våran avtalstrappa som vi kallar den. Men om alla försöker så här tänka sig framför att man har en trappa framför sig. Så längst ner i den här trappan så har vi ett steg som vi brukar kalla ILO-konventioner. Och det är som så att man samlas ju i FN, i princip de flesta länderna i hela världen. Och där bestämmer man vad ska gälla på arbetsmarknaden i hela världen. Och där har vi bland annat fått barnkonventionen som talar om att inga under 13 år ska uppa av en anställning och lite sådär. Och vi har också lite regler kring vissa arbetssjukdomar, vibrationsskador och så, vissa kemikalier som man har förbjudit över hela världen. Här sitter vi från facket med, ihop med både arbetsgivare och politiker. Och det är vårt första steg som ska göra lite bättre på jobbet. Steg kan vi väl kalla det. Om vi tar ett steg upp i trappan, vad finner vi där då?
Då har vi EU-lagstiftningen. Och här har vi ju regler som regleras över hela EU då, och som ska implementeras lokalt i alla länder.
Vad kan vara ett exempel här på lagstiftning?
11 timmars dygnsvila är väl en av de kända som kommer ifrån EU-lagstiftningen.
Vilka är det som stiftar det?
Och här är det då politiker som stiftar lagarna. Och nästa steg i trappan, Isak.
Då kommer vi till den svenska lagstiftningen. Alltså de regler vi beslutar om i Sveriges riksdag som ska gälla inom svenska ramarna. Och då är det ju som så att då ska vi ju genomföra det som har bestämts i EU. Så att det är ju en del i det. Men sen har vi lite av de här grejerna vi pratade om i början. Vi har en lag som talar om att man får engagera sig fackligt. Vi har en medbestämmande lag så att vi ska ha rätt till lite medbestämmande på jobbet. Vi har rätt till tjänstledighet för föräldraskap och studier och lite sådana grejer. Men det är inte så mycket lagstiftning egentligen som reglerar just arbetsmarknaden. Utan det börjar vi finna i nästa steg.
Och då har vi någonting som kallas för huvudavtal. Och det är ju någonting då som tecknas med de centrala parterna i Sverige.
Exempelvis LO, TCO, SACO.
Det är ju de på den fackliga sidan då. Sen har vi väl Svenskt Näringsliv och SKR då som kanske gäller för de kommunala.
Exempel på sina huvudavtal, vad kan det vara?
Vi har ju pensionsavtalet och våra föreförsäkringar och sånt här. Det är nog det största som på våran sida i alla fall. Och nästa steg i trappan då, Isak?
Men då kommer vi in på de här som vi folk brukar kalla för kollektivavtal eller riksavtal, kanske mer korrekta ordet eftersom det är kollektivavtal som gäller för hela fackförbund i hela riket. Och då börjar vi hitta de här som vi pratade om här i början, alla de här reglerna för vad ska gälla i våran bransch. Och det här steget ihop med huvudavtalen, det är ju facken som förhandlar med arbetsgivarna om. Och sen har vi faktiskt ytterligare ett steg i våran trappa.
Vi har de lokala avtalen här, där vi förhandlar då kanske på vårt företag eller vår arbetsplats. Ja, men som du pratade om här, klockan 07.12 vill inte vi börja, vi vill att vi börjar klockan 7. Ja, men då vill vi sluta vid den här tiden i så fall.
Vad är liksom, har du något sånt där avtal som ni tillsammans har tagit fram på er arbetsplats som du känner att ja, men det här tycker jag är ett bra avtal?
Vi har ett beredskapsavtal hos oss som genererar ganska mycket pengar då till våra medlemmar som väljer att jobba på beredskapen. De är väldigt nöjda med det och jag är nöjd med det och företaget är också nöjd med det.
Och det innebär extra pengar när man står i beredskap?
Ja, precis.
Också ett påhitt bara?
Ja, exakt.
Det står ingenstans i lagen att man ska ha det?
Nej.
Ett bra påhitt?
Ja, precis. Det är ett jättebra påhitt. Har ni några sådana avtal hos er?
Ja, men vi har ju massa bra löneavtal tycker jag där man har kunnat tjäna extremt bra med pengar i vårt bolag faktiskt som arbetare. Bra mycket högre än vad de flesta kan göra i sina branscher. Det tycker jag är fantastiskt bra. Men också det här med arbetstider, att för ett tag sedan här så ville de börja införa kvällsskift hos oss och även nattskift. Och då lyckades vi förhandla att varje timme du jobbar får du 20 minuter komptid, alltså så du kan ta ut ledigt när du vill. På 32 timmars vecka, dessutom på kvällen och 28 timmar på natten. Så till slut landar ju arbetstiden på, jag tror nästan vi landar på att man jobbar bara 26 timmar på kvällstid och 21 timmar på natttid men fullt betalt. Det tycker jag är en fantastiskt bra grej som vi tillsammans bara har hittat på i våran bransch. Det är de här kraven vi ställer. Och vi är väldigt nöjda med att det ser ut så. Men det ska ju vara vi på arbetsplatsen som gör de här lokala grejerna. Det kan skilja jättemycket från ställe till ställe och bransch till bransch. Och, ja.
Ja, en viktig del är ju då att just medlemmarna som faktiskt är med och ska utföra allting är med och beslutar vad det ska göras. Och de har ju godkänt det här. Alltså, ja, men beredskap kan vara jobbigt att arbeta, men för den här pengen tycker vi att det är okej. Får vi ut så här mycket ledigt efteråt, ja, men då är det värt det. Och det är den viktiga delen. Och i vissa förbund är det ju faktiskt till och med så att medlemmarna är de enda som beslutar. Det är ingen som kan ta beslut ovanför huvudet på dem.
Och den här trappan då som vi har byggt upp nu, den ska förhoppningsvis göra att vi har det bra på jobbet. Alltså att vi har bra villkor, vi har bra avtal, vi får betalt för det vi gör. Och vi får kompetensutveckling, det är ett viktigt steg i vårt avtal, att man får utbildning och kompetensförsörjning konstant. Så det behöver inte bara vara villkor, utan det kan också vara innehåll och glädje i arbetet. Vi ska ha rätt till det, vi vill ha våra raster, vi vill ha pauser, vi vill kunna ha fika. Jag pratade med en person, ett pingisbord var det bästa de hade förhandlat in. Det skapade så mycket glädje liksom. Och det, han sa så här, vi har förhandlat in stora löneavtal, men det som gjort oss allra gladast, det är uppehållsrummet och pingisbordet. Så att det är vad vi vill på arbetsplatsen. Så de här trapporna då liksom, det är ILO-konventioner, EU-lagstiftning, svensk lagstiftning, sen huvudavtal, kollektivavtal, lokala avtal och enskilda avtal. Och tänker man sig att ja, men FN kommer nog besluta bra grejer för oss arbetare av sig självt utan att vi engagerar oss. EU-politikerna, de kommer nog bara bestämma massa bra grejer för oss arbetare utan att vi engagerar oss. Eller svenska politiker kommer nog att stifta superbra grejer för oss utan att vi engagerar oss. Då tror jag risken är att det inte blir så bra grejer utan vi behöver ge oss in där. Alla vi som engagerar oss i Sverige, vi behöver ställa krav på politiker, vi behöver ställa krav på FN. Överallt vad vi än kan så ska vi in och påverka. Och det här ser ju inte riktigt alla medlemmar eller icke-medlemmar som står och jobbar på sin vanliga dag. Att vi har fack som springer ner FN som springer i EU-parlamentariker som liksom bara pumpar in det här ska vi ha vår avtal. Det ser man kanske inte riktigt. Att vi har forskare, vårat huvudskyddsombud hos oss, han lägger massa tid på att vara med i forskningsexperiment för att få bort vibrationsskador. Det är Sveriges vanligaste arbetssjukdom. Vi är nu ska oss fan på att det ska bort. Det ska helt och hållet bort. Man forskar på kemikalier, för det är ju som sagt, när asbest kom så var inte det så farligt. Det var jävligt bra. Folk använde asbest lite här och där och till allt möjligt. Det var ju bromsar på bilar som åkte runt i våra städer och bromsade så att bromsot åkte omkring inne i stan. Det var isolering. Det var fan säkert i matlagningsredskap och allt möjligt. Det var så jävla bra material, va? Tills man insett, oj, det var farligt. Och finns det då mycket pengar att tjäna på ett ämne? Ja, men vill man verkligen förbjuda det då även som politiker? Uff, går vi in som enda land i världen och förbjuder asbest här, då tappar vi alla de här bolagen som kommer flytta till ett annat grannland och så kommer de ha högre BNP, få bättre skatteintäkter, bättre skolor och så kommer de konkurrera ut oss på sikt. Alltså jag har respekt för att det kan vara svårt även som politiker när man sitter och ska ta ett beslut och vet att gör vi det rätta här så blir det dåligt för vårt land om inte alla andra länder gör rätt. Och då tror jag att facket är något av det viktigaste som finns. Att vi liksom att vi rör inte detta. Och det stannar inte där. Vi kommer informera våra kollegor i andra länder om att de inte heller rör det. Och det stannar inte där. Vi åker land och rike runt och informerar varenda liten nation i den här världen om att ni rör det inte någonstans. Det är en internationell rörelse det handlar om.
För vi vet ju inte vad nästa asbest är. Det är ju det som är hela grejen någonstans.
Det kan vara nanopartiklar.
Vi har ingen aning just nu. Vissa saker kan ju ta väldigt lång tid innan du ser resultatet. Alltså helt plötsligt kan det vara så att alla 75-åringar är på väg att dö väldigt snabbt. För att de har hållit på med något som de höll på med för 50 år sedan.
Och ofta är vi som arbetar i de första som börjar se eller känna efter att det är någonting som inte stämmer här. Och det är ju också så här att som arbetsgivare så brukar man tycka att fan vad bra det är med kollektivavtal. För då tävlar vi på samma villkor. Det blir inte en tävlan om vem kan pressa lönerna mest, vem kan ha de sämsta produkterna och den lägsta säkerheten och spara in så mycket pengar som möjligt på folks hälsa för att konkurrera ut varandra. Utan om vi någonstans sätter oss ner och bestämmer spelreglerna, ja men det här ska vi alla leva upp till som driver företag i hela Sverige. Och kanske hela EU. Men då har man en schysst spelplan så att man som arbetsgivare kan känna att här kör jag mitt bolag och alla de här sakerna lever jag upp till som är bra för personalen. Och då är det kul att konkurrera och ingen ska kunna konkurrera upp mig på sämre villkor. Däremot så blir det en konkurrens om kvalitet och vem som hittar på de smartaste innovationerna. Och det är där vi vill landa. Det är det som ska avgöra om vi klättrar som bolag eller inte.
Jag satt och pratade med en chef ett tag som hans bild av kollektivavtal var att nej, men det är så skönt att bara kunna förhandla med en person eller eventuellt två personer i rummet, men det är bara en förhandling om spelreglerna som gäller alla på arbetsplatsen. Då slipper han sitta med varje individ för den här personen tycker detta och den här personen tycker detta, utan står ni tillsammans så är det också lättare för mig att veta vad ni vill.
Och är det nu så att man undrar då, men hur får vi så hög lön som möjligt? För det brukar ju ändå vara en väldigt viktig fråga med ja, men varför man ska vara medlem i facket. Då kan man ta och lyssna vidare på Facky Podcast avsnitt om fackliga värnen exempelvis. Men lite kortfattat, vad har vi för fackliga värn, alltså de som är till för att ge oss en så hög lön som möjligt? När man tvingas byta jobb så ska man inte gå och knacka dörr till lägre pris än det vi har lovat varandra. Det är fackliga löftet som jag va? Så att när jag blir arbetslös så är inte tanken att jag ska springa och ta första bästa jobb till vilken lön som helst. A-kassan är ett skydd mot den som arbetar, inte mot den som blir arbetslös.
Aktiv arbetsmarknadspolitik.
Vi ska jobba politiskt med att se till att det finns kompetensförsörjning runt omkring så att vi inte är en jäkla massa människor som konkurrerar om samma jobb. Och skulle ett stort företag lägga ner med 40 000 anställda, med 10 000 anställda. Vi tar Saab när det lades ner i Trollhättan exempelvis. Så det blir jättemånga arbetslösa. Vad gör man politiskt då? Ja, men då ska vi pumpa ut utbildningar. Vi ska se till att vi kanske får ersättning när vi går på utbildningar. Vi ska se till att det finns möjligheter att ta studievägar, studielån. Så att man faktiskt kan utbilda sig vidare och ta ett annat jobb där det saknas folk. Så att vi inte blir tusentals människor som konkurrerar på samma arbete.
Och då har vi sen då full sysselsättning.
Politikerna måste arbeta för att vi ska ha full sysselsättning. För det är bara att tänka sig själv. Söker man jobb ihop med 10 stycken andra med samma utbildning och chefen går ut och säger att ja, men den av er som tar det för lägst lön får det. Hur bra förhandlingsläge har man då? Men om du som ensam anställd har 10 jobb att välja på och så säger du till arbetsgivarna ja, den som betalar mest får mig. Vilken förhandlingsväg har du helst?
Då har vi hög anställningstrygghet.
När man väl är anställd så ska man inte hur som helst kunna bli av med jobbet. Man ska inte kunna göra sig av med någon som jobbar fackligt eller någon som vill ha högre lön eller någon som klagar på sin arbetsmiljö eller se till att Jag vill ha schysst arbetsmiljö här.
Och så har vi rikstäckande kollektivavtal.
Kollektivavtalen ska finnas så att vi har den här sunda konkurrensen med varandra. Det var extremt kortfattat, våra fackliga vän.
Väldigt kort.
Och i de här fackliga vännen så finns det tusentals saker vi som engagerar oss på arbetsmarknaden och arbetsplatserna kan göra. Och utveckla hur mycket som helst. Allt från skol- och utbildningsfrågor till vad ska stå i avtalen. Och det här behöver vi göra. Och det är också en sån sak man inte riktigt ser. Man ser den här toppen på isberget. Man ser de här fackliga ute på arbetsplatsen. Men inte vad är det de gör när de är iväg någonstans? Eller vad är det de gör när de träffar politiker? Eller varför springer de i EU ibland? Eller varför ringer de hit EU-parlamentariker? Eller vad är det de sysslar med? Varför är de och springer på något utbildningsdepartement? Vad är det de gör? Ja, det är så jäkla mycket och jag tycker inte ens vi är halvvägs på allting. Men vi är på jävligt mycket. Så jag brukar faktiskt säga lite så här. Ja, men många tror att facket är till för den som har gjort bort sig på jobbet eller som behöver hjälp eller sådär va? 2% kanske vi ska syssla med det. Resten ska vi syssla med lönebildning. Vi ska bara ut och se till att vi har så bra samhälle som möjligt så att vi kan förhandla upp våra löner, så vi kan få rätt ersättning, jobba med arbetsmiljö, se till att vi ligger i framkant och att vi utvecklar arbetsmiljön till bättre än vad vi har idag. Och när man åker runt i andra länder och tittar på hur det ser ut, man kan ibland som facklig känna sig, jag springer ju bara och vi vinner aldrig några förhandlingar, vi bara tjafsar och det händer aldrig någonting. Och så åker man utomlands och så ser man, vilken extrem skillnad det är att arbeta i Sverige och bara i England exempelvis. Du och jag var ju och kollade i några engelska toppmoderna fabriker som de kallar det. Och vi fick lite känslan att vi var i 70-talet i Sverige.
Någonstans.
Vi levde inte ens på 70-talet.
Nej, precis.
Kanske till och med var bättre på 70-talet. Men det man har sett är från 70-talet i alla fall, va? Och bara känna att vilken jävla skillnad alla gör som är engagerade. Och vilken skillnad det gör att medlemmarna i Sverige vågar stå på sig. Man vågar tala om att dö. Prata med mitt fack. Jag är medlem. Ställer krav tillsammans. Det gör sån enorm skillnad. Och ibland brukar jag dra den här, jag vet inte vem det var som skapade den här, men jag tycker den är så bra när jämförelsen med myggmedel. Ja, man ska upp på fjällen eller till någon sjö och fiska eller något, va? Eller bara åka till Värmland. Eller kan vara, där har vi mygg. Och så smörjer man sig med myggmedel, va? Och det är ganska dyrt det här myggmedlet, det kostar 80 spänn eller något. Så smörjer man sig med det. Och så sitter man där och tänker, fan, köpte jag det för 80 spänn? För det är inga mygg, jag blir aldrig stucken. Och så tar man bort myggmedlet. Då kommer de fram och sticker den, de jävlarna, va? Och man kan se facket lite som samma sak. Att vet man inte vad facket gör, man kanske är på en arbetsplats som är faktiskt ganska schysst, det finns en fackklubb eller det finns en organisation eller har funnits innan och sådär och företaget beter sig ganska bra, så kanske man tänker att varför ska jag vara med i facket, det händer ju inget dåligt. Men det är bara att titta på vad som händer när facken inte finns. Då kommer myggorna fram.
30 minuter har gått nu, Isak.
Vad har vi missat?
Det är väl egentligen hur mycket som helst, men jag tycker ändå vi har gått igenom ganska mycket också.
Så de mest, så här, det här kan vi trycka in på 30 minuter. Men är det någonting jag vill skicka med er och lyssna på? Så de fackliga värnen förklarar hur mycket som helst om vad facket håller på med. Och så tycker jag att man ska någonstans börja titta på medbestämmande lagen, vad den egentligen går ut på. Och kanske propositionen, alltså förarbetet till MBL. Det är de grejerna som så här, det är syftet för fackförbundet. Vi ska tillsammans demokratisera arbetslivet i Sverige. Alla som lever och verkar i det här landet ska kunna påverka sin vardag och vara med och styra vart landet är på väg, för det är vårat land tillsammans. Har man ett företag där man inte vill lyssna på personal, man vill inte samarbeta med personalen, det finns det många andra länder att välja att lägga sitt företag i. Här i Sverige, svenska modellen, vi ska tillsammans skapa ett bra av det här landet. Vi hörs.
Ha det gott.